tar du mitt spanen. Jag tror du ser på de ögonen när du läser att det är enklare.
Inga ord med dig, säger mer än någon sagt till mig. Du är mitt happy place, fast jag är sad most of the days. Inga ord med dig, säger mer än någon sagt till mig. Som sommar när jag var barn.
Ja, ny låt. Jag tycker de passar väldigt bra tillsammans, som de två rösterna, Markus Krunegård och Daniela Ratana. Lavalampan heter låten.
Mm, men nu skulle vi säga tack och hej leverpastej, sa ju du.
Ja, tack ja. Och hej leverpastej.
Puss och kram, syns på stan.
Imorgon är det fredag.
Yay!
Här är Ekot. Skatteverkets arbete mot svartjobb brister. Det här visar en granskning från Riksrevisionen. Bengt Levin är Riksrevisionens projektledare.
Att man inte har granskat eller kontrollerat utländska företag i Sverige trots att man har haft en hög riskvärdering på de företagen. Och sen så tycker vi också att Skatteverket inte själva vet eller kan ta reda på vad man åstadkommer med sina ansträngningar eftersom det finns sådana brister i uppföljningen.
Riksrevisionen har granskat Skatteverkets insatser mot svartarbete och konstaterar att det finns brister på flera områden. Det handlar bland annat om hur Skatteverket prioriterar sina insatser, hur effektiva de är och hur de följs upp. Projektledare Björn Levin igen.
På sätt och vis är det väl allvarligt då att man inte helt och hållet har vetskap om kontrollerna som man gör får effekt.
Riksrevisionen konstaterar också att det behövs flera regeländringar för att Skatteverket ska kunna arbeta mer effektivt.
Skatteverket bör föreslå till regeringen vilka regeländringar som de behöver för att kunna komma åt mer systematiskt och allvarliga former av svartarbete. Och sen så behöver man då utveckla bättre metoder och systemstöd för att löpande följa upp sina åtgärder.
Reporter där, Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommer att delta på Bilderberggruppens hemliga möte som startar på Grand Hotel i Stockholm idag. Det här skriver Kristerssons biträdande presschef till TT. Och hon bekräftar att det är Bilderberggruppen som har konferensen och att flera stats- och regeringschefer samt politiker och företagsledare kommer att delta. Mötet har föregåtts av stort hemlighetsmakeri. Och det har varit ännu en orolig natt i Ukraina. Bland annat har storstaden Charkiv utsatts för nya ryska drönarattacker. Och enligt Charkivs borgmästare så har minst 4 personer dödats. Flera uppges också ha skadats. Region Gotland kommer att genomföra en trycksänkning i vattenledningsnätet för att hantera den allvarliga vattenbristen som råder inför sommaren. Grundvattennivåerna på Gotland ligger mycket under det normala för årstiden. Patrik Ramberg är teknisk direktör vid regionen.
Det här gör vi på grund av att det är ett effektivt sätt att minska vattenförbrukningen. Vi kommer vidta det här i flera steg. Sen kommer vi att utvärdera och har möjlighet att vidta flera steg om det kommer att behövas.
Sa alltså Region Gotlands tekniske direktör Patrik Ramberg. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion Johan Hellström.
Hej på er, förmiddagsprogrammet den här torsdagen med mig Alexander Hammarlöf. En dag som är solig. Det var härligt, det regnade helt igår men det behövdes ju verkligen. Men idag är solen här och vi har, ja inte jättevarmt, 15-16 grader och sånt därför att det är en nordvästlig vind med friska vindbyar. Och så tar vi en titt på trafikläget, Karin har koll.
Om du kör landsväg 279 Ulvsundavägen och rullar upp på E18 Enköpingsvägen kommer ju liksom då på en påfartsramp och så går trafiken ihop och sen har du tunneln lite längre bort. Där är det någon som har tappat en himla massa bröte så att det ligger diverse skräp på vägen. När du kommer alltså landsväg 279 Ulvsundavägen och ska ut på E18 Enköpingsvägen i riktning mot Enköping. Håller mig kvar lite grann i samma krokar men flyttar mig till Hjulstavägen och närmare bestämt Hjulstatunneln. Det fortsätts med att sanera ett oljeläckage som var tidigare under morgonen och tunneln är stängd tills det är sanerat och klart. Något annat som ska stängas det är E4-E20 Södertäljevägen. Det vankas broöppning utav motorvägsbron och det är om några minuter och då stänger man ju även för trafik över Saltsjöbron samt att det påverkar bron för pendeltågen.
Bilderberggruppen. Man hör ju bara på namnet, det är spännande. Det är som hämtat ur en Dan Brown-roman, eller hur? Det är så mycket rökridor kring den här gruppen så man får ta fram sin machete och slå sig fram för att kunna få reda på någonting överhuvudtaget. Björn Lindberg, vår reporter, han åkte till Grand Hotel i alla fall för att se vad han får reda på. Jag ska prata med någon också som till en kan lite grann om den här Bilderberggruppen om ett tag.
Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around and see the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're
Weekend från Kanada med låten Blinding Lights. Den här spanska matadorvärmen som den är döpt till, den är tydligen på väg in över oss. Och kanske inte blir kanske den allra, vad ska vi säga, varmaste matadoren som sätter sin fot här i Stockholmstrakten. Den kommer ju ha tappat lite några grader längs vägen så att säga, men någonstans runt 25, drygt 25 grader kan vi förvänta oss framförallt på söndag, men även på lördag kanske. Och då undrar jag vilken slags vädergud som Alexandra Wickman och Linda Rapp har offrat till. Det är nämligen så att de kör igång en countryfestival på lördag. Den här inträffar i Österåker. Hela veckan nu har det varit ganska tråkigt väder, ärlighetens namn. Men på lördag så ser det ut att bli jättebra väder. De har bjudit in en massa countrystjärnor som ska uppträda. Och bland annat, och också personer ska jag säga som kanske inte förknippar i första hand bara med country, som Kalle Moraeus och så vidare. Jag ska träffa Linda och Alexandra lite senare här idag och prata med dem om den här festivalen. Under bar himmel ska den i alla fall äga rum. Den här snubben, han kommer nog inte. Tänk om han bara skulle göra ett litet gästframträdande. Då hade jag varit på plats, ska jag säga. Här är Luke Combs, Refrigerator Door. Here's daddy on his John Deere, brand new 96. Beside me and Bandit, playing fetch when I was a kid. I saved the date, best day of my best buddy's life. Anybody else could walk on by and not blink an eye. 'Cause they're just pictures hanging side by side. Forgotten memories from another time. Just the places that I've been before. A couple magnets, recipes and Polaroids. Yeah, but that's my life on the refrigerator door. My first day of kindergarten, when I was 5 years old, a postcard that my cousin sent from Cancun, Mexico. A list of what mama needs from the IGA today. It's just one small part of a work of art signed Kenmore in 98. With all those pictures hanging side by forgotten memories from another time. And all the places that I've been before. A couple magnets, recipes and Polaroids. Yeah, but that's my life on the fridge around. Side by side, forgotten memories from another time. And all the places that you've been before. A couple magnets, recipes and Polaroids. Yeah, but that's our lives on the Min äldsta dotter, hon tar studenten. Nej, det gör hon ju inte. Hoppas hon inte hörde det. Hon konfirmerar sig. Det är så det är. Och den gästlistan är man lite intresserad av att veta. Jag bestämmer ju ungefär halva den. Den andra halvan har jag inte riktigt koll på. Men det finns en annan gästlista som jag också är nyfiken på. Och jag fick den just nu framför mig. Nämligen gästlistan till Bilderberggruppens... vad ska vi kalla det för, möte? Jag vet inte vad man säger i såna här sammanhang. Det är de som har lagt beslag på Grand Hotel över helgen i alla fall. Ett gäng internationella maktpjäser. Lite höjt i dunkel exakt vilka de är. Men gästlistan då, alltså de personerna som de har bjudit in för att vara med just här i helgen. Ser jag här nu, och då är det Magdalena Andersson, Ebba Busch, Daniel Ek, han är då medgrundare av Spotify, för er som inte vet det. Börje Ekholm, det är ju Ericsson då. Så har vi Mikael Johansson, han är vd för Saab. Conny Jonsson, grundare, styrelseordförande för Equity Group, som de heter, det är en investeringsgrupp, Equity. Martin Lundstedt, han hittar man som vd för Volvo. Jakob Wallenberg, styrelseordförande för Investor, Marcus Wallenberg. Och sen har vi lite internationella pjäser här också då, som inbjuder Mark Rutte. Han är ju numera NATO-ordförande, NATO-chef, blev ju det efter Jens Stoltenberg. Vi har Nederländernas kung också för den delen. Han fick inget namn, han fick bara heta Nederländernas kung. Och jag har inte det heller på rak arm vad han heter, så då får han vara det. Och så då, ja men den här var ju ett namn jag sa alldeles nyss, Jens Stoltenberg då, alltså det är även den då före detta chefen för NATO som är inbjuden. Jens Stoltenberg har ju en massa fina andra nya titlar nu. Där har vi gästlistan, det är så det räcker att bli över, och man kan tänka sig att det här är någonting som måste bevakas ganska så noggrant, Björn.
Ja, det kan man faktiskt tänka sig. Och det är så också här vid Grand Hotel. Det är massor med fotografer som går runt den här enorma polisavspärrningen som är runt hotellet, och de försöker hitta då någon bra vinkel. Exakt vad de ska fotografera, Alex, det vet jag inte. Därför att man har nogsamt sett till att skärma av Grand Hotel. Entrén till exempel, där har man ju satt upp svarta skärmar så det går inte att se in där. Och vanligtvis om man passerar hotellet så är det ju stora glasrutor som man ser in i den där restaurangen, verandan, och så kan man se in i kaderbaren också och titta på människor som har det trevligt. Det går inte att göra den här gången, för att nu har man dragit ner gardinerna hela vägen. Men så det, exakt vad...
Det är lite som, tänker jag, affärs- och politiker elitens motsvarighet till Fröken Snusk. Man vill absolut inte synas på något sätt. Man vill vara anonym. Och det fördel med det att då kan man också byta ut medlemmar eftersom man inte riktigt visste vilka de var.
Nej, men så är det ju. Det här att det är så höllt i dunkel som du var inne på, det är ju vissa som tycker att det där är problematiskt. Från Bilderbergsgruppens sida så säger man, ja men det är bra det här att inte någon vet så mycket, och att det till exempel förs inget protokoll och det spelas inte in något från de här mötena, för att då kan man prata med fritt och det är högt i tak, medan kritiker tycker då att det där är inte bra ur en demokratisk synpunkt, att på något sätt det finns en elitklick som drar upp riktlinjer ovanför våra huvuden. Så att ja, det är både och det där.
Det är både och Björn, du hänger väl kvar där ett tag och ser ifall du kan få en skymt av någonting då, trots alla de här avskärmningarna.
Ja, jag gör det, så får vi se vad som händer här. Det är ju folk som är på väg in här hela tiden, man vet aldrig.
Det man vet är att det är ABBA som står för musik och sångunderhållningen i P4 Stockholms förmiddagsprogram för tillfället. Här är Mamma Mia.
I'm
Nu är han här, en av Sveriges mest framgångsrika regissörer. Det är inte därför vi har bjudit in honom. Vi har bjudit in honom för att tala bland annat då, i alla fall om en av de platser dit många stockholmare snart ska styra kosan i sommar.
P4 Stockholm.
Vi ska prata med honom alldeles strax.
Sveriges Radio.
Mm. Det är ju vid den tiden nu när många av oss kanske har ställt in siktet på Haväng eller Skilling eller Maglehem eller Borby eller vad det nu kan vara för någonting. Välkommen Rickard Robert.
Tackar, tackar.
Man kan väl säga att i dina böcker, de senaste du har skrivit, jag sitter och håller igen här nu som kommer nu precis som heter Bye Bye Österlen, så är ju Österlen inte bara en plats, det är ju verkligen mycket en del i storyn. Det är ju som en av huvudpersonerna.
Ja, det är alldeles riktigt. Ja.
Är det för att du gräver där du står? Är det liksom så enkelt? Eller har Österlen någonting som inte finns någon annanstans i Sverige?
Ja, det har det. Alltså så här, man brukar ju säga vad Österlen det är för konstnärerna, så är det ljuset. Alltså det är alla de här vackra sakerna. Men idyllien, Österlen, finns ju. Och det är ju den som de här stockholmarna du pratar om kommer ner till nu under 7-8 veckor. Men Österlen som en arena är en mycket säregen plats. Alla landskap har ju sina särarter kan man säga. Men, och värmlänningar tycker att det är mest mytiskt där och Göteborg, jag tycker att det händer mest där och sådär. Det som är utmärkande för Österlen är att allt det som finns på olika ställen i Sverige finns tillsammans på, inom mycket korta avstånd på Österlen. Det är ett helt unikt landskap. Jag har bott där nu på heltid i 12 år. Och det är Österlen som visar sig, som stiger upp och som syns tydligt mer och mer så att säga, för varje löv som faller i september, det är någonting helt annat.
Just det, det är nästan som två olika världar på sommaren och resten av året. För de som är där tillfälligt i alla fall. Jag tänker, du säger att det kan vara ljuset för vissa och det är idylliskt för andra. Och så. Samtidigt finns det människor som reser till Österlen och tycker att det här var i toppen och så reser de hem igen. Sen finns det sådana som dig och mig för den delen också som reser dit och känner att här måste jag stanna. Vad är det för skillnad? Vad är det somliga så att säga, som du då upplever och känner, tror du, som andra inte gör?
Ja, men det är nog den här att Österlen är en unik arena. Det finns en brygd, kan man säga. En häxbrygd av olika karaktärer. Det är som bor väldigt, man vet aldrig om man kör in på en liten grusväg. Antingen så bor det då en ekobrottsling som just håller på och njuter av sina miljoner efter att ha sluppit ut ur fängelset, eller så går vägen in till en knarkfabrik där de inte vet om att de kommer bli arresterade inom en vecka. Eller så bor den afghanske hjärtkirurgen som kör Skånexpressen på den där lilla vägen. Alla de här samexisterar på ett märkligt sätt inom några minuter så här. Jag tänker på när jag kommer till Stockholm så är ju väldigt segregerat. Jag menar, det är ju en avgrund mellan Östermalm och så kommer man till Södermalm så är alla klädda på ett annat sätt och så kommer man till Järvafältet och så där. Det är skilt åt. Här nere, jag säger här nere för jag befinner mig mentalt liksom hela tiden på Österlen. Där möter du alla samtidigt. Och den här boken då, Bye Bye Österlen, utspelar sig, har ju en upptakt som utspelar sig på Kiviksmarknaden. Och marknadsplatser, det är någonting, det är faktiskt kanske en av de få kvarvarande demokratiska mötesplatserna. Alltså där kan en miljardär stå och schackra om priset på fläckborttagningsmedel tillsammans med en fiskare från Kivik och någon hillbilly kille inifrån Sankt Olof där inne. Alltså, på samma villkor. Och det finns ingen... De här marknadsplatserna är fantastiska mötesplatser där allt kan hända.
Här brukar du glida runt på Kiviks marknad och insupa lite inspiration till... För jag tänker, människor som dyker upp i de här böckerna, de är ju ibland ganska olustiga att ha att göra med. Mm. Man på Österlen till exempel, där fanns det ju diverse personer som var både rasistiska och våldsamma, personer som man kanske inte skulle vilja tillbringa en helg med. I den här boken så har du, det är också lite udda figurer, bland annat har du satt en motorcykelartist i huvudrollen.
Ja.
Det sticker ju ändå ut lite, måste jag säga.
Ja, Frank är en motorcykelartist som har varit ute på världens arenor. Och man kan säga att den här boken är en dramatisk och tragikomisk berättelse som handlar om vådan av att engagera sig känslomässigt. Riskerna med det, också fördelarna, men också vådan av att inte göra det. Och det här är en bild av en man som har bestämt sig för att på grund av en massa hårda livserfarenheter, jag ska inte engagera mig i varken kvinnor eller andra människor överhuvudtaget. På Kiviks marknad, som är en sån här arena där allt kan hända, så blir han vittne till en misshandel. En svensk man som misshandlar sin thailändska fru och lilla flicka. Och instinktivt så ingriper han. Men och lyckas avsluta det här, men det blir inget avslut på relationen, utan tvärtom en start på en relation som han absolut inte vill ha. De här ytterligheterna kan alltså på ett trovärdigt sätt mötas på Kiviks marknaden. Och det här förändrar hela hans liv. Han försöker bli av med de här. De får en stor tillit och han försöker att bli av med dem så snart som möjligt. Så på den här arenan så kan man låta starka relationer och starka dramatiska händelser utspela sig på ett trovärdigt sätt, för det händer, allting händer. Grunden för det här är, alltså jag går runt på marknader, jag har sett både motorcirkusen och jag har sett misshandeln av de här thailändska så kallade importerade fruarna som pågår. Du vet, det är också så här, man kan se det väldigt tydligt i just det allhandeln. Om man går in på de här ortssidorna, Tommelilla sidan till exempel, så är den ofta, nästan hela sidan i mitten, så är det en gullig bild på en keramiker och fina, vackra kärl som är gjorda. Ramen runt den här mitterartikeln består av små notiser, knarkfabrik sprängd, misshandel där, alltså hela tiden.
Det är en slags mikrokosmos som, ja, på något sätt koncentreras in i den sidan. Richard Hobert har skrivit en ny bok, den heter Bye Bye Österlen. Du ska väl tillbaka så snart som möjligt, du har redan bokat biljetter med tåget kan jag tänka mig. Tack så mycket för att du kom hit, Richard.
Tack ska du ha.
Här är Victor Norén och Clara Söderberg, Sång till min bästa vän.
Jag söker något som fanns för länge sedan. Jag tror jag ser det. Eliasson här, programledare för Musikplatsen, som den här veckan bjuder på några höjdpunkter från vår stora live-show i Kungsträdgården. Hör Dolly Style, Erik Segerstedt, Meira Omar och Gresula live. Vi kollar in sommaren i Konsert Stockholm och tipsar om ett gäng spelningar runt om i stan. Och så röstar vi fram veckans låt. Välkommen till Musikplatsen, fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio Play.
Just det, imorgon alltså. Då är det torsdag, klockan är 10:30. Det här är förmiddagsprogrammet. Det är dags för en nyhetsuppdatering som kommer ifrån August Bergqvist. Och han börjar med att berätta om en olycka som inträffade i vintras i Täby.
God förmiddag. Åklagaren lägger ner brottsutredningen efter dödsolyckan på ett bygge i Täby i vintras. Mannen jobbade med rivning. Med en lastmaskin körde han ut från fjärde våningen och kraschade i en container. Arbetsmiljöverket har i sin utredning hittat flera brister, skriver byggarbetaren. Framförallt saknades ett fallskydd. Han arbetade också ensam och någon skyddsrond hade inte gjorts. Men åklagaren kan inte styrka brott. Från och med nu kommer även drunkningslarm finnas i SOS Alarms app. Syftet är att människor i närheten ska kunna agera innan räddningsresurser kommer till platsen där det finns en nödställd person i vattnet. Sen tidigare finns information om exempelvis pågående bränder och explosioner. Tillägget av drunkningslarm görs som en del i ett samarbete med Sjöfartsverket och Svenska Livräddningssällskapet. Ett av världens största hårdrocksband är i Stockholm. I kväll spelar Iron Maiden på Tre Arena och musikjournalisten Anders Tengner har koll på bandet.
Det roliga med Maiden, det är egentligen ett omöjligt band att vara så stora. För de spelar komplicerad hårdrock med massor med taktbyten och det är långa låtar och ändå går det hem. De har ju varit väldigt flitiga Sverigebesökare ända sedan 1980. Och jag tror att de bjuder på en riktigt, riktigt bra show. En liten resa genom hela deras karriär med låtar.
Och gruppen firar 50 år som band och spelar alltså i Stockholm. Dels ikväll, dels i morgonkväll. 10:30, nyheterna var det.
Ja, det är ju den här vinden alltså. Vi kommer ju inte undan den. Det har blåst hela våren och försommaren känns det som. Det gör det idag också, vilket innebär att temperaturen stannar på 15 grader även om det mest är soligt ute. Nordvästlig är den vinden, alltså friska vinder där. I kväll och natt mest soligt, klart väder med tidvis tunna höga molnslöjor. Så är vädret. Vi tar en titt nu på trafikläget.
Börjar rapporten på E4 Uppsalavägen och Eugeniatunneln i riktning mot Essingenleden. Lastbil står i höger körfält. E4 E20 Södertäljevägen på avfartsfilen mot Salem när du kör in mot Stockholm. Även där en lastbil som står på avfartskörfältet. Det har varit broöppning utan motorvägsbron i Södertälje. Stoppat trafiken på E4 E20 är en del köer, men alldeles strax, om det inte redan nu, så får ni börja rulla över igen. Hjulstavägen och Hjulstatunneln är fortsatt stängd, det saneras olja. Det är ett stopp i tågtrafiken. Det här är söder om Norrköping. På sträckan mellan Norrköping och Linköping är det stopp och det är på grund av ett elfel. Anyone who knows me know I used to be the life of the party. I'd be sweating out my clothes, burning holes in the soles of my shoes. Something went wrong, the groove is gone. I ain't gonna lie to you, that's the truth. But something about the way that you move makes me wanna dance with you. Cause all I really want is you, 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 you. Ain't nobody else but you. So let's get this party started, you're the only one. Now I don't wanna blame the music, but if it ain't got no groove, I ain't dancing. We ain't dancing, we ain't dancing, no. I'll be sitting at the bar.
upptempo kanske än vad vi är vana vid från dansken Lucas Graham. Här är låten You, You, You.
Det inträffar en olycka på E4-20 Södertäljevägen. Det här är avfarten Hallunda Alby när det kör mot Södertälje. Fordonet står på avfarten och där är det ju en rätt kraftig kurva, så tar det lite vackert om du kör av där.
Jag har fått en uppdaterad lista här på gästerna till Billebergsgruppens möte på Grand Hotel i helgen. Och jag drog ju ett gäng, men det var några till här. Och Greklands premiärminister kommer på besök. Bara en sån sak. Sen så har vi Sanna Marin också, eller Marin, hur man nu väljer att uttala det. Så har vi presidenten Alexander Stubbe. Sanna Marin är ju för detta premiärministern, statsministern kan man väl säga, i Finland. Och sen så hade vi då den här holländaren som heter Wilhelm Alexander, så heter han, kungen av Nederländerna. Som sjunger varje gång jag ser dig. Hon gör det här i P4 Stockholm 20 minuter i 11. Nu är det ju bekräftat då att det är den, ska vi säga, mytomspunna Bilderberggruppen som har abonnerat Grand Hotel i Stockholm. Det har ju spekulerats i att det kan nog vara dem ett tag, men det har förekommit andra förslag också, men nu är det då bekräftat. Och så bjuder den här gruppen in diverse olika digniteter. Det är mycket företagsledare, men även politiker och även medlemmar av kungahus och så vidare. Ulf Kristersson, då, vår statsminister, är till exempel inbjuden. Men Magdalena Andersson också och flera andra politiker, bland annat här från Sverige. Då. Men oavsett vilka de inbjudna är, så tänkte jag att vi skulle prata lite grann nu om vilka som utgör just den här gruppen, den här Bilderberggruppen. Frågar man en del så handlar det här om ett topphemligt nätverk som kontrollerar hela världen på något sätt. Det låter kanske lite väl konspiratoriskt om du frågar mig. Så vi gör så här istället. Vi frågar en professor i socialantropologi. Kristina Garsten heter hon. Hej Kristina.
Hejsan.
Du, ska vi ta det här från början då. Hur startade Bilderberggruppen? Varför startade de och vem är Bilderberg?
Ja, Bilderberg är faktiskt ett hotell. Bilderberg Hotel i Nederländerna, där man hade sitt första möte 1954. Och det gick till så att man vid den tiden hade en känsla av att det fanns en växande anti-amerikanism som man ville diskutera och göra något åt. Så att det togs initiativ från en exilpolitiker, en polsk sådan, och från nederländsk politiskt håll att ordna en konferens där man skulle försöka främja ett utökat samarbete och dialog över Atlanten mellan Europa alltså och USA. Mm. Och på den vägen är det. Sen har man haft årliga möten, årliga konferenser efter det.
Det känns som att det där samarbetet mellan Västeuropa och USA har ju frodats och det grövsta i många årtionden. Men just nu så har vi ju trots allt något som kan liknas vid ett litet hack i skivan. Tror du att det är en anledning till att man väljer att ha det här mötet just nu?
Jag tror att det är allt mer angeläget av den anledningen. Däremot så är det ju en regelbundenhet i de här årliga mötena, så att jag tror inte direkt att det har med det att göra, men självklart är det mer angeläget än på väldigt länge, så kan man säga.
Vet man vilka som är med, vad de representerar? Är det liksom näringsliv, politik, vilka är det som finns med i den här gruppen?
Ja, man vet en del, men det varierar lite grann från år till år. Det finns liksom en inre kärna, en styrgrupp, en rådgivande kommitté, och den är sammansatt. De är sammansatta på så vis att man ska representera olika åsikter för att få igång dialog och diskussion. Sen kan deltagarna variera år från år beroende på då vad man har på agendan. Men i huvudsak så är det ju framstående ledande företagsledare, politiker, en del från akademier, finans. Så att det är ju personer i ledande ställning eller som tidigare har varit i ledande ställning som är inbjudna företrädesvis.
Ja, och då kan man ju tänka sig att det är ganska viktigt. Det känns ganska angeläget, tror jag, för många att veta vad som står på agendan här. I Sverige har vi till exempel statsministern, och vi har ju också ledaren för oppositionen inbjudna och så vidare. Och det som diskuteras på det här mötet, det kan man ju tänka sig då är saker som vi på något sätt kanske kommer att märka av. Så varför är det så mystiskt? Det verkar ju som att den här gruppen inte vill synas.
Ja, det kan verka mystiskt. Och man har ju den tanken då att man vill ha samtal i avskildhet med en hög grad av diskretion. Man vill gynna det öppna samtalet, pröva idéer innan de når ut till offentligheten och upprätthålla en viss integritet, så att säga. Men det har ju den effekten att vi har liksom ingen direkt offentlig insyn. Det är ju svårt att veta för oss utanför vad som diskuteras precis, vilka åsikter som framförs och vilka eventuella förslag som dryftas och så vidare. Så att jag tror inte att man strävar efter att vara hemlig, men man anser sig behöva en viss grad av diskussion för att kunna ha de diskussioner man vill ha. Så därför blir det ganska icke-transparent för oss utanför.
Så att det är inte det för vad man misstänker annars när man bara hör och ser och läser om det här, det är att man omger sig av den här mystiken, att det nästan har ett självuppfyllande syfte också, för att det är klart att det höjs ju intresset ännu mer för den här gruppen. Men vilken makt har de egentligen konkret? Om vi tar det här som kommer hända i helgen i Stockholm, vad det nu än är exakt som kommer diskuteras, hur stor chans eller hur mycket påverkar det faktiskt samhällsutvecklingen i praktiken?
Ja, det här återstår att se. Man ska ju komma ihåg att de som medverkar här är ju inflytelserika personer som sitter i olika typer av inflytelserika nätverk och kan föra förslag vidare i sina respektive organisationer och organ. Så att det återstår att se. Det kan ju inte fattas några direkta beslut i den här löst sammanhållna gruppen. Det har man ju inte mandat att göra. Men vad man kan göra är att forma den politiska agendan eller affärsmässiga agendor genom att föra frågorna vidare i olika respektive organ som i riksdagen eller i företagsledningar och så vidare. Så där kan det få ett inflytande indirekt och på längre sikt. Och det vet vi alltså inte ännu.
Tror du vi får veta i efterhand någonting om vad det faktiskt var som diskuterades här i Stockholm? Tror du att Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson eller Ebba Busch eller vem det kan vara på något sätt kommer att hänvisa till det som har pratats om, så att vi åtminstone i efterhand vet ungefär vad som sades?
Det kan komma att ske beroende på vilka frågor som lyfts och hur diskussionerna går, så att säga. Mig veteligt så brukar man producera någon årlig konferensrapport i alla fall, som då naturligtvis är redigerad och kurerad. Det kan ju utöver det hända att vissa frågor faktiskt förs vidare i den politiska debatten. Det vet vi alltså inte ännu. Det beror på utfallet utav mötet, skulle jag säga.
Ett möte som alltså inleds idag. Grand Hotel är det som har abonnerats alltihopa, hela rubbet. Och där Bilderberggruppen då håller sina möten med diverse inbjudna. Kristina Garsten, professor i socialantropologi, var det som hjälpte oss att förstå lite mer och få reda på lite mer om den här gruppen som ju annars verkar mest i skuggorna. Även om det som de säger och kommer fram till kan ha stor betydelse. Här är Lalle, bara för att vara med själv.
Du hade något att säga om trafikläget.
Ja, jag tänkte det. Jag tänkte berätta att avfarten till Alby på E420 Södertäljevägen mot Södertälje är avstängd. Man jobbar med en trafikolycka i 20 minuter till.
Varför log du ens? Nej, du log som att det var ett skämt. Du får aldrig ta skit igen. Jag ska bara vara mig själv.
Lalle som sjunger något som är lättare sagt än gjort. Nu frågar mig i alla fall bara få vara mig själv. Dags för Kulturnytt nu. Klockan är 10:50.
P4 Stockholm.
Sveriges Radio. Ja, ett popgeni har gått ur tiden.
Inga har sjungit så sorgset om så muntra ämnen som strand, sommar och den kaliforniska solen som Beach Boys gjorde. Och de som vet, de vet. Brian Wilson var det galna geniet som med sina infall tog bandets soldränkta pop in i en labyrint av experiment som till exempel gav oss världshistoriens bästa singel. Men som så ofta med genier, fanns det ett mörker på horisonten. Brian Wilson hade svåra psykiska problem, bekymmer med droger och spenderade många år utan att knappt kunna lämna hemmet. Sagan om Brian Wilson är tragisk, men den gyllene eran under 60-talet kommer alltid skina som en av rockhistoriens starkaste, med skivan Pet Sounds som ofta brukar hyllas som världshistoriens bästa.
Sa Joakim Silverdahl. Brian Wilson blev 82 år gammal. Årets Alma-pristagare, den franska författaren Marion Brunet, besökte Astrid Lindgrens skola i Vimmerby igår. Jamie Johansson går i femte klass.
Vi har varit nere i stora idrottshallen och så har förskoleklassen och uppåt till sexan sjungit.
Ja, förutom att sjunga för Marion Brunet så har de byggt hållbara städer i kartong till hennes ära. Och det här har de förberett länge. Litteraturpriset, Alma-priset, har delats ut sedan 2002 till Astrid Lindgrens minne. Och läraren Madde Knutsson säger att det är stort att pristagaren kommer till skolan.
Det är ju jättestort såklart, men det som vi brukar få påminna eleverna vad vi faktiskt går på för skola. För här är det ju så självklart. Alla får inte vara med om det här. Och hon sitter faktiskt och fikar här vägg i vägg med oss just nu liksom.
Reporter Nick Näslund, P4 Kalmar, sist i Kulturnytt.
Vi hade Rickard Hobert där nyss pratade om Österlen. Det här är en snubbe som inte kommer jättelångt därifrån. Nisse Hellberg, Fyra på golvet. Lära mig av en händelse där här om veckan bara. Jag var på en tillställning så att jag pratade med en musiker där och då kom det just det här upp. Jag visste inte vad det var och jag frågade inte specifikt heller, men det här fyra på golvet i alla fall kom upp och då berättade han vad det betyder. Det är så att det är när man har fyra, ska man säga, liksom tydliga trumslag i en takt. Det är en ganska rak typ av liksom takt och trumslag som gör helt enkelt att det blir full fart framåt, att det är fullt ös. Det här är något som man oftast kanske hittar i, man hittar ofta i house och technomusik och sådär, men inte minst i rockabilly också då, som ju är det som Nisse Hellberg mest ägnar sig åt. tittade på TT nu och såg en sak som jag tyckte var intressant, nämligen angående den här 112-appen. Jag vet inte om du har den. En app som gör att det på något sätt liksom plingar till i luren när det händer någonting i närheten av en själv som man skulle kunna vara intresserad av att känna till. Och det som är nytt nu då, det är att alla som använder den här 112-appen ska få information om nödställda på vattnet. Varje år så får SOS Alarm runt 170 larm om drunkningstillbud i hav och även större sjöar. Och man har då bestämt för att försöka rädda liv här, så ska den här informationen gå ut till alla som använder 112-appen. Inom då ett visst område. Informationen som införs i den här appen är ett slags pilotprojekt, och då är det samarbete mellan Sjöfartsverket, Svenska Livräddningssällskapet och SOS Alarm. Och som man skriver då, genom en notis så ska människor som befinner sig inom en viss radie av en olycka nu uppmärksammas på nödställda personer i vattnet och drunkningstillbud på statligt vatten, det vill säga på hav och större sjöar. Här är Shakira. Whenever, wherever. Shakira som du hör i P4 Stockholm med låten Whenever, Wherever. Förmiddagsprogrammet är det här med mig, Alexandra Hammarlöf, och med Björn Lindberg. Vi kör på fram till klockan 13, men nu klockan 11. Dags för en uppdatering från Ekot.
Här är Ekot. Ett flygplan med över 200 människor ombord har kraschat på flygplatsen i staden Ahmedabad i västra Indien. Det här uppger nyhetsbyrån Reuters, och det här planet uppges ha varit på väg till Storbritannien. Enligt lokala medier så inträffade olyckan i samband med starten. Och här i Sverige så har flera politiker det senaste dygnet blivit hotade och trakasserade av aktivister. Det här säger statsminister Ulf Kristersson till TT. Och enligt uppgifter till Aftonbladet så utsattes utrikesminister Maria Malmer Stenegard för en hotfull incident igår. Krig, klimatförändringar och ökat fokus på beredskap ställer större krav på landets alla små enskilda vägar. Och nu vill Riksförbundet Enskilda vägar, som organiserar vägföreningar som sköter drygt 40 000 mil privat väg, ha hjälp av staten med både rådgivning och pengar. Det här säger förbundets regionansvarige Johan Granlund.
Det har ju kommit upp på agendan verkligen, så att man på det politiska planet också börjar på inse att vi måste hjälpas åt.
Johan Granlund är regionansvarig på Riksförbundet Enskilda vägar. En organisation som organiserar nästan 14 000 vägföreningar som i sin tur sköter 40 000 mil privat väg. Och med ökad beredskap på grund av klimatförändringar och hot om krig så måste hela blodsystemet fungera. Och att även de små vägarna allt oftare klarar stridsvagnar och tunga brandbilar.
Tittar vi till exempel NATO-anslutningen, rätt var det kommer det stora militära transporter som behöver kunna köra en alternativ väg än den statliga vägen. Håller den alternativa vägen?
Och för att de små vägarna ska ha rätt beredskap måste vägföreningarna få hjälp av staten med både rådgivning och extra pengar, menar Johan Granlund.
Pengar över till att plötsligt höja bärförmågan på vägen och på dess broar och sånt. Det utrymmet är ju väldigt, väldigt begränsat.
Och nu förs det diskussioner med både myndigheter och politiker.
Det pågår ju väldigt intensiva diskussioner på många olika plan. Och vi märker ju att vi har ofta myndigheternas öra.
Reporter Dan Segersson. Kläd- och skohandeln backade rejält i maj. Försäljningen av kläder minskade med 8,3% och skoförsäljningen med 9,3% jämfört med samma månad förra året. Det här visar Svensk Handels stilindex. Bidragande orsaker till minskningen är enligt organisationen svag köpkraft och att maj i år var kall. Journalisten Jesper Henriksson har avlidit. Henriksson arbetade som programledare för nyheterna på bland annat SVT och TV3. Nu senast arbetade han här på Ekot. Han blev 58 år.
Tre minuter över 11 den här torsdagen den 12 juni med en väderlek som är, det är lite blandat. För det är soligt och det är ju fint och skönt. Samtidigt blåser det rejält och det blåser från nordväst också. Så temperaturen den stannar någonstans på 15-16 grader. Trafikläget är så här.
Det är ganska rörigt på E4-20 Södertäljevägen för att det är dubbla olyckor vid Alby i riktning mot Södertälje. Dels är själva avfarten stängd, där är den större olyckan av de här två. Och före påfarten står dessutom en lastbil och en personbil stilla i höger körfält. Och det är rätt köigt fram mot Alby Hallunda nu i riktning mot Södertälje. Hjulstatunneln är fortsatt stängd, det är den som går parallellt med E18 i Hjulsta just. Och där håller man på att sanera efter ett oljeläckage. Och runt Nacka strand och även upp mot Nacka forum är det också rörigt, för i de trakterna pågår studentutspring och många flakbilar och annat finns i området. Kollektivt så är tågtrafiken åter igång mellan Norrköping och Linköping.
Här är Tina Turner med sin låt The Best.
Give me everything I need.
Ja, det önskar man att man fick höra varje morgon man kliver upp till morgonkaffet. The Best sjunger Tina Turner och gör det här i P4 Stockholm. Och för dig som har missat det så är Bilderberggruppen på besök här i stan. Eller på besök. Det är ju en slags ambulerande grupp ska man komma ihåg. Det är liksom inte en liten kärna människor i Bilderberggruppen som åker runt år efter år efter år efter år. Några är det kanske, men de allra flesta är ju ambulerande. Så man tar liksom in gäster då, beroende på var man är. Liten kort repetition om vad det handlar om. Det var en grupp som bildades på 50-talet. Man tyckte att Europa började glida längre bort från USA. Man satt väl ihop ganska rejält där med tanke på Marshallhjälpen och allting direkt efter den här världskriget. Men så upplevde man att det blev, sprickan växte, och då bildade man den här gruppen för att på något sätt främja samarbetet. Och jag vet inte hur mycket som Bilderberg, hur mycket de hade att göra med att det här samarbetet faktiskt blev utmärkt, får man väl säga. Västeuropa och USA har ju på många sätt suttit ihop i flera årtionden. Men som ni alla vet, det senaste, kanske framförallt halvåret egentligen, så har det väl känts som att Europa har distanserat sig lite från USA, eller om det är tvärtom, så kanske är det någonting utav de sakerna som finns på agendan när gruppen träffas i Stockholm idag. Och inbjudna från Sverige då, det var många, det är ju, det är företagstoppar bland annat, det är från Ericsson och från Volvo och från Spotify, det är Wallenberg-koncernen och så vidare och så vidare. Och sen så hade vi ju också politiska toppar, det är statsministern är inbjuden, ledaren för oppositionen Magdalena Andersson kommer också, Ebba Busch tror jag var inbjuden dessutom, och så finns det flera internationella digniteter. Wilhelm Alexander heter han väl, kungen av Nederländerna, han kommer på besök,